Jag har fått ett paket.
Va?
Jag ska hämta ut sen.
Åh, vad roligt. Ja, du fick det. Jag trodde att det var någonting du skulle berätta om, men du hade fått en notis på telefonen. Berätta mer om dina notiser på telefonen.
Ja, jag har fått paket från Gina Tricot, där jag har beställt kläder ifrån. Det är skit ointressant.
Men jag kan också berätta en ointressant grej. För att jag fick alldeles nyss ett sms från en butik som har fått in mina bestick som jag har varit inne och tittat på. Som var utlånade till en plåtning. Och nu har de kommit tillbaka.
Gratulerar.
Så, tack så jättemycket. Det var min ointressanta update. Om mina
är det här en ny programpunkt i podden?
Varje vecka ska vi berätta om våra senaste notiser.
Och inte bara våra senaste, våra mest ointressanta notiser.
Vi får alla våra notiser.
Alla. Berätta vad du har gjort den här veckan.
Den här veckan har jag promenerat jättemycket. Mm. Jag har sprungit ganska mycket.
Ja, duktigt.
Jag har ett ganska stort behov av det. Mm. Det är liksom så här, det är inte någon duktighetsgrej, utan det är mer så här, nu känns som jag borde röra på mig, nu känns som att jag vill röra på mig, och den känslan har jag inte haft sedan jag var 16, så att det är ju härligt. Kul att den kom tillbaka på besök. Så det är typ det. Jag liksom inte jag har varit på cykelloppis.
Cykelloppis?
Ja, alltså en loppis med cyklar. För att jag...
Enbart cyklar?
Yes. Det är typ begagnade cyklar som de på något sätt samlar ihop från fastighetsförvaltare. De brukar sätta upp lappar så här. Den 25 februari är sista datumet att ta din fula cykel. Och då går de och hämtar dem och sen säljer de ut dem för så här några hundra spänn.
Det tycker jag alltid är lite läskigt. För i min förening så sätter de buntband på cyklarna.
Ja.
Och sen så säger de att så här, du har till det här datumet på dig att ta bort ditt buntband. Gör du inte det kommer vi ställa cyklarna bakom huset. Sen har du... så vi slipper se dem.
Ja, vilket hot.
Ja, nej
sen inte bakom huset. Sen, vad som helst, ställ dem inte bakom huset.
Men sen då, när de har stått bakom huset, då får man en ny varning. Att så här, har du inte hämtat din cykel från bakom huset, från helvetets eldar, så kommer vi att frakta bort dem. Men det som är så läskigt är att jag som har haft punka på min cykel ett år och inte använder min cykel, jag ser ju den här lappen i hallen och jag tänker just det, jag måste gå ut och klippa bort buntbandet. Men när jag väl går förbi min cykel, så här, hade det varit ett knallrött buntband, då hade man bara, just det är jag som ska ta bort
Scarlet letter på min cykel.
Ja, men nu är ju inte det, nu är det svart så det smälter ju in, så jag tänker ju inte på att det är där.
Vad dumt.
Så att jag är ju livrädd. Jag kan ju fortfarande inte minnas som jag tagit bort det lite. Du kommer köpa min cykel.
Jag vill titta på den här. Ja, nej, alltså det låter ju som att du har den värsta innergården som finns. Sen bakom huset.
Ja.
Där vill man inte vara. Nej. Vad väntar där?
Jag vet inte heller om det här hjälper, för det är så fruktansvärt mycket cyklar utanför min lägenhet. Och varje år gör de det här. Och varje år tror jag att de nog inte tar bort en enda cykel, för att alla har cyklar.
Ja,
så
men
det
exakt.
Händer ju ingenting. Det är inte som att de bara, nu ska vi rensa och få lite space. Nej. Alla cyklar står kvar, för att alla är idioter som mig och typ använder inte sina cyklar, men lik förbannat går och knipsar bort buntbandet.
Men kommer du ihåg för jättelänge sedan, så mitt i något resonemang så säger jag, min cykel! Och skriver ner en anteckning. Det var för att jag var tvungen att rätta den från dessa grejer. Det var just det som var grejen.
Jag kom. Min cykel. Men vadå, du ska alltså, du har alltså varit på cykelloppis?
Inte för att rädda min cykel.
Den
cykeln död eller
köpa
levande.
Köpa tillbaka din egen cykel.
Åh, vilket äventyr. Nej, men jag har gjort en annan... jag har gjort en annan skitung grej. För att det är inte min cykel som är min cykel. Utan det är min systers cykel från början.
Så du måste rädda din
så jag måste, ja, så det, den har liksom stått där inne. Och så jag då, dum som jag är, jag bara, vill du ha tillbaka din cykel? Då har hon inte märkt det här på 10 år. Så när hon säger, hon bara, det är inte min cykel. Då ger jag mig inte. Utan då är så här, då skriver jag till mamma, hej, är det Pernillas cykel? Hon bara, ja det är det. Då skriver jag tillbaka till Pernilla, det är din cykel. För det kunde ju ha varit min cykel, hon kommer ju inte ens ihåg den.
Den är
hon
ju har, din nu, hon per har ju definition. Du ska inte påminna henne.
Nej. Så när jag har gjort det...
Du måste lära dig skillnaden på mitt och ditt.
Exakt. Ska säga till henne, ja, att din dumma jävel är min cykel. nej, så då hade jag ingen cykel, så då var jag tvungen att skaffa
Hon har hämtat tillbaka den?
Ja.
Hon bara, jaha, säger du det? Då kommer jag att ta
ja, nej.
Då kommer jag att sätta ett buntband på den.
Då tar jag den till närmaste cykelloppis. Om inte jag har den, ska ingen ha den.
Nej, men okej, men hon tog den alltså.
Ja. Och då behöver jag en ny. Så att det är vad jag har gjort. Okay. Men jag behöver en till cykel. Jag ska ha så många cyklar. Make amends för det här fruktansvärda traumat. Vad ska hon säga när hon ser mig med alla mina cyklar? Mm, just det.
Du kommer cyklande på alla samtidigt.
Ja, det.
Du har dem så här bredvid varandra.
Och gud.
Strugglar med en fot på en pedal på varje cykel. Alltså,
en human centipede mellan liksom, så att man inte behöver pumpa alla åt gången, utan så alla pumpar samtidigt.
Oh, gud. Mm.
Det har jag gjort i helgen. Roligt. Vad har du gjort i helgen?
I helgen vet jag inte, men i veckan som har gått så har jag ju spelat in en liten sak. Gud. Kan det här vara den sämsta prestationen någonsin?
Ja, den är på topplistan.
Jag började fundera på hur jag skulle lägga fram det. Jag vet att jag sa det i förra avsnittet. Mm. Eller jag nämnde vad jag skulle göra eller vad jag höll på med i något sammanhang, men jag trodde inte jag fick lov att berätta, men nu visade det sig att jag får lov att berätta, och därför blir jag så lycklig för att en god vän till mig som heter Micke, som jag tror jag måste ha pratat om honom tidigare.
Ja.
Han kom ju på Sjukt oklar. Mm. Micke nu har startat eget produktionsbolag och har som första projekt dratt igång skapandet av en kortfilm. Och inte vilken kortfilm som helst, utan en skräckkortfilm. Och den spelar jag huvudrollen i. Eller kanske snarare den enda rollen.
Huvudrollen.
Ja, huvudrollen. Okej, det är två andra, men den ena... Okej, jag kanske inte ska avslöja. Nej, jag ska inte avslöja. Okej, det är två andra, men de är med i typ en scen var. Mm. Två. Den ena är med i två.
Okej. Jag ska inte säga något mer. Sluta tjata.
Men
de här, tre
de här detaljerna är viktiga. Fan. Åh, gud. Jag inser hur löjliga låter ibland när min lite Asperger-sida kommer fram. Varför är det relevant? Hur många scener en bikaraktär är med i? Why? I don't know.
Varför inte, tänker jag.
Men det är därför jag typ häller i mig rent koffein just nu. För att vi har filmat tre nätter i rad och jag har typ vänt på dygnet. Men idag då, när vi inte hade inspelning, så gick jag upp på morgonen som en normal människa, fastän jag gick och la mig i natt liksom. Very late. Så att jag är väldigt trött, men det var väldigt roligt, och det här kommer ju, ja, följer man mig på Instagram så kommer man ju veta när det här kommer ut, för att det är inte helt satt än, tror jag, men augusti kanske, september. Och jag har två stycken ögonblick från den här inspelningen som var, alltså typ, jag garvar bara jag tänker på det. Det ena är, utan att avslöja för mycket, så finns det en scen där jag ska stå och trycka ner en tjejs ansikte under vatten.
Mm.
En lite obehaglig scen.
Mm.
Och den här tjejen då, vi gjorde ju det på riktigt. Jag stod ju på riktigt och tröck ner hennes ansikte under vatten. Sen var det i och för sig hon som styrde, men det är ändå så här obehagligt som fan att jag står där med liksom ett hårt jävla grepp om hennes hår och bara dränker.
Men hon liksom rör huvudet för att det ska se ut som så nej.
Ja,
och så låtsas trycka ner. Okay.
Exakt. Ja. Men då var grejen att i min närbild, som är basically mitt ansikte och lite av min kropp, då behövde vi ju inte ha med henne, så vi skonade henne lite från så här, och men så behövde jag ändå liksom...
Gud, jag hoppas att du gör ljudeffekterna i den här filmen. Huvudroll och ljudeffekter. Bye. Skona oss aldrig från det ljudet. Fortsätt.
Ja, hur som helst. Men då, jag ska visa dig så kan jag få en reaktion på dig. För då, i min närbild, när jag skulle trycka ner hennes ansikte, då behövde ju inte hon vara med. Men jag kände ändå att så här, det är konstigt om jag bara står och trycker ner min hand i vattnet. Jag behöver någonting att hålla i. Så, därför finns det en helt magisk behind the scenes-film på vad jag i själva verket står och dränker. Du ska få se här. Beskriv vad du ser.
Okej. Okay. Klara ska ta ett bad, men hon har ju... Blub, blub, blub. Klara, vad är det? Det är en leksaksgrävskopa.
Det är en leksaksgrävskopa. Det är en färgglad liten traktor. Jag har aldrig dränkt en leksak förut.
Nej, men det är för att du inte är småbarnsförälder. Så här tänker jag att de reagerar varje gång de ser att barnen inte har städat undan efter sig. Måste ta ut sådana. De kan inte dränka barnet, så måste ha någonting.
Om så att jag skrek, jag hatar dig till traktorn.
Fy fan, vad sjukt.
Men det är en väldigt rolig film. Det är synd att en skräckfilm inte riktigt är det rätta formatet att så här lägga till bloopers på slutet.
Nej. Fast frågan är inte det här undantaget som bekräftar regeln?
För
det där var, det där är movie magic.
Jag vill ju ha scenen, alltså den färdiga scenen, för att sen kunna klippa in det här på slutet.
Ja, som frame by frame. Nej, vad heter det? Frame by
two. Ja, precis. Ja, precis.
Men alltså, att de ligger bredvid varandra.
Split screen liksom.
Split screen, ja. Åh, för fan vad häftigt. Jag är så fascinerad av det här projektet. Mm-hmm. Jag tycker det ser så proffsigt ut. Jag tycker du har en sån skådespelarstjärne-aura just nu. Jag tycker det är så häftigt. Jag är helt övertygad om att det går... Åh, det kommer gå så bra.
Ah, vad roligt.
Ja!
Jag blev ju sminkad... väldigt, väldigt coolt i scener där jag skulle vara panikslagen och så här gråta liksom. Jag ser ju typ på riktigt rödplufsig ut i ansiktet och det är bara smink. Men det här gör ju också någonting med psyket, att så här, när jag väl ska gråta på film, då gråter jag ju på riktigt. Mm. För att det känns i kroppen som om jag gråter.
Men du är ju en skådis.
Äsch, sluta.
Method acting. Snart kommer du bli en sån galen, gå omkring liksom med en cigg i mungipen och så här, lämna mig fred. Excentrisk, med stort grått hår och typ en svepande morgonrock, så bara, ur vägen! Jag som är huvudrollen!
Jag kommer hoppa framhoppande som någon liksom Jack Sparrow-karaktär. Ja. Går in i...
Oh, jag känner att här ska jag dränka en traktor. Ja. Det är min vision!
En annan helt magisk tagning var när... det är så svårt att förklara det här utan att avslöja för mycket. Men i korta drag, jag ska se, alltså det finns ett okänt väsen, vi kan kalla det för monstret. Mums-mums. När jag ser Mums-mums för första gången, så står Mums-mums väldigt nära mig. Och då är tanken att jag ska skrika högt, så jag säger till skådespelaren att så här, bara så du vet, jag kommer skrika liksom, så att du är förberedd på det. Det är bara det att Mums-mums kommer upp. Jag ser Mums-mums, jag skriker, varpå Mums-mums blir så skärrad att hen börjar skrika högt tillbaka. Och det här är alltså liksom någon form av klimaxscen där liksom det ska bli så läskigt som bara möjligt, att jag skriker och att hen bara, det blir absolut jävla terrified.
Det här måste bli en meme.
Ja, alltså de har ju det här på film. Det här är ju bloopers nummer två.
Och du måste ha det här. Och det bästa är att när du berättar det här, anledningen att jag alltså fick ett, alltså det där fnitteranfallet hade kunnat pågå fram till typ nu. Det var endast med stor ansträngning som jag slutade, för att jag ser en mums-mums framför mig som du skriker på, och att den skriker tillbaka.
Den öppnar en käft liksom.
Ja,
den har väl gäll röst också. I korta drag, min vecka har varit bra. Jag har spelat in skräckfilm. Jag är extremt taggad på resultatet.
Jag också. Men nu ska vi prata om ett ganska allvarligt ämne.
Ja.
Mitt i allt flams och trams. Vi ska prata om etik och moral.
Wow.
Vet du vad etik och moral är?
Alltså, nej. Jag har funderat på det här. Mm. Etik och moral, det är ju det. Det är som sympati och empati. Man vet ungefär vad det är, men man vet inte riktigt skillnaden på dem.
Precis. Alltså, jag har sökt och sökt och sökt. Och det finns ingen bra förklaring. Alla har lite olika förklaringar på det här.
Får jag gissa?
Ja.
Jag tänker att moral, att moralen är väldigt subjektiv. Att det finns inga rätt, det finns ingen rätt moral och det finns ingen fel moral, utan vad har du för moral liksom? Etik är för sig.
Etik är väl det som bestämmer vad som är moraliskt eller inte. Det är någon slags kritisk granskning av moral.
Jag tänker att det är som etikett. Att så här, vett och etikett, att så här, det är lite common sense, och att etiken så här, det finns där finns det någonting som skulle potentiellt kunna vara rätt och som skulle kunna vara fel, men att moralen är ditt ställningstagande till huruvida det är rätt eller fel.
Ja, men det stämmer nog ganska bra.
Men kan moral vara någonting personligt? Att min egen moral, din moral, allas moral, etik är det stora hela, det övergripande, den generella uppfattningen om vad som är rätt och fel?
Ja, alltså det är väl också så här, jag tror inte att det där är spot on, men det är också en av alla sätt som man kan tolka de här orden. Och jag tyckte det var spännande och frustrerande att försöka ta reda på det här. För att det finns ingen. Det finns ingen,
det finns liksom, ingen rätt och fel.
Det finns ingen rätt och
fel. Oh my god!
Det är det sjukaste.
Det är det sjukaste av allt.
Och nu kommer någon mejla oss och säga att det finns det visst, det här kommer det. Tack på förhand, jag ser fram emot det. Du får jättegärna skicka källor och hela skiten, för jag kan absolut ingenting. Nej.
Jag vill att det ska finnas rätt och fel. Jag vill att det ska finnas en tydlig avgränsning. Det här är min så här rationella hjärna som kickar in. Och jag hatar när det inte finns det. Och här positionerar jag mig väldigt tydligt. Jag hatar när det finns en gråzon. Mm. Att så här, ja, men bara om, nej, kanske inte då. Om du säger så här, är det rätt att döda i självförsvar? Då kommer jag bara, panik. Ja! Och så kommer jag stå fast vid mitt ja, oavsett vad.
Men det där är helt fantastiskt, för där är ju vi olika.
Ja, väldigt.
För där kommer jag bara, absolut, om det här och det här och det här händer, men inte om det här och det här och det här händer. Och vad säger mamma om det egentligen? Ja. Alltså, så här,
jag inte orkar hålla på så. Det är som att jag bara, nej, men det kräver för mycket tankekraft. Det kan inte vara olika från situation till situation. Det måste finnas ett rätt svar. Varför finns det inga rätta svar?
Men ni som har facit, tack för mejlen. Vi förstår absolut ingenting. Jag tyckte det var intressant att försöka ta reda på det här, för jag tyckte att en sammanfattning av etik var lite lättare att förstå. Okay. För att då är det en kritisk reflektion över moralen, alltså det som är ottogont. Gott och ont. Och det tydligaste exemplet som jag tänker på som är i
varför är det så?
Det är ottogont. Det är tillämpad etik. Alltså etik som rör medicin, eller etik som rör kanske, ja, men låt oss säga abortfråga.
Ja, men typ att så här, det är inte etiskt att utföra en abort efter vecka 22.
Exakt.
Och det har vi kommit överens om, och därför är det så här.
Precis, och då
även
kommer
fast
någon,
frågan lyfts till diskussion. Liksom.
Exakt, och då kommer någon och säger, men enligt min då etik, religionen säger så här till mig, att jag får inte döda ett barn, kaninöron, det är ett foster.
Eller bara folks kvinnofientliga sida som kommer och bara, nej, ett foster är mer värt än en kvinna.
Ja.
Men jag tycker det är så svårt det här med att så här, att man inom citationstecken, man gör bara inte så. Att det är så, alltså alla förstår det. Alla förstår motiveringen, typ att så här, men varför gjorde du så? Och att man bara, men varför blev du upprörd? Jo, men för att man gör bara inte så.
Nej.
Det kan alla ta till sig, eller jag kan ta till mig det. Men de gånger där jag har behövt motivera varför jag har blivit sårad, ledsen, upprörd över någonting, det är som att jag vill hitta ett facit. Att så här, jo, för att lagen säger så. Eller för att bla bla bla. Och att det är en så svår motivering, men det är ju det som etik och moral handlar om. Så här, man gör bara inte så.
Nej, men exakt.
Och det känns som ett ogiltigt argument ibland.
Ja, men det är ju för att det är så genomgripande, det är så stort. Det kanske finns för många anledningar till att man inte gör så. Varför dödar man inte? Man gör bara inte det. Nej, för att folk blir ledsna. Personer har rätt till liv. Det jag vill göra för att undersöka är att jag vill ge dig ett gäng situationer.
Åh, nej.
Och se vad kommer du göra i de här situationerna.
Åh,
hur motiverar du det?
Okej, okay, gud. Prepare för ordbajseri. Och absolut så här, sämst utslag på den här moraliska kompassen. Men absolut, vi kör.
Det gör vi. Jag var på väg att argumentera emot hela det här med sämst. Och, men i allmänheten får ändå bestämma det. Det är lite det som är grejen. Okej, okay. Nu ska vi prata om vänner.
Okay.
Och du har två stycken. Dina vänner heter Augusta och Henry.
Det är klart de gör.
Augusta har precis börjat dejta en brud som heter Mariah. Hon är helt övertygad om att det här kommer att vara ett långvarigt förhållande. Monogamt förhållande. Och Augusta vet inte om det här, men du har sett henne med Mariah på en restaurang och känt igen henne.
Känt igen Mariah.
Känt igen Mariah, den nya flickvännen.
Att
som...
jag tänker så här, åh herregud, det är Mariah.
Oh my god, det är hon från Glitter.
Continue, jag känner igen.
Du känner igen Mariah för att hon är Henrys fru.
Oj. Mm. Men vänta, vet inte, Augusta och Henry är inte kompisar.
Nej, det här är
jag
dina.
Jag förstår, det här är mina. Jag tänker att det är en i Göteborg och en i Stockholm då.
Du, ja, exakt. Precis, ja, precis. Mm. För du har för stor klick här så alla känner alla. Så. Men Stockholm och Göteborg är lite rimligare. Ja, men gud vad bra. Vem är vart?
Augusta är i Göteborg och Henry i Stockholm.
Ja, det hör man ju på namnen. Augusta är en härlig hippie-tjej, bor i Majorna.
Exakt.
Henry jobbar på Normal.
Mariah Carey älskar ju Göteborg som bekant.
Gör hon?
Nej, jag har ingen aning.
Jag bara, gud, har du Mariah? Mariah Info som inte jag har. Blev lite arg där. Jag bara,
kan
jag
inte kalla henne för Mariah? Från
Mariah min... brukar jag kalla henne för. Mariah Carey.
Med riktigt bra GVG-accent.
Okej. Men precis när du sitter och funderar på om du ska berätta då för Augusta att Mariah är gift, får du ett samtal från Henry. Som... är lite ledsen för att han misstänker att hans fru har en affär. Mm. Och ni har så pass många gemensamma vänner så att han tänker att du vet säkert någonting om det här. Då är frågan, vem ska du ta hänsyn till?
För, men vänta, förlåt. Hur länge har Mariah och Augusta dejtat?
Låt oss säga att det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll?
Nej.
Alltså, jag tar inte hänsyn till Augusta, eller jag tänker att jag tar hänsyn till Augusta genom att berätta för dem båda att bara så nu vet, Mariah är en liten råtta typ.
Ja. Det gick ju jättefort för dig att avgöra hur du skulle göra. Ja. För det var liksom så här, alternativen som var så här, vem du än berättar för kommer någon bli ledsen. Jag bara, jag kan inte riktigt se den här människan. Visserligen att det var så här, åh, det kommer bli ett långvarigt förhållande. Mm. Men blir man inte glad om man slipper inleda ett långvarigt förhållande med någon som är gift?
Ja, och jag tänker Montrum. Båda, alltså i så fall kommer båda bli ledsna. Alltså för att Henry misstänker att hens fru cheatar. Mm. Så jag bekräftar att ja, det gör hon. Men det är ju en lojalitet mot Henry. Det är klart att så här, om jag vet någonting, det är klart att jag kommer berätta det. Jag hade förmodligen berättat det även om inte Henry hade hört av sig och sagt att jag tror att min, vet du någonting om min fru? Då hade jag bara så här, vänta lite nu, sitter Mariah och håller hand med Augusta. Då hade jag först gått till Henry och bara så här, du, det här kommer göra ont, men facts. Sen hade jag gått till Augusta och bara, du, det här kanske kommer göra ont, för jag vet inte hur nära ni är och hur många gånger ni har setts, men facts. Boom, sårat båda.
Ja, precis.
Sen går jag hem med Mariah.
Ja, det gör du. Min följdfråga var, vad baserar du här på? Är det för att båda att du är lojal mot båda då och du gör någonting gott för båda, men det är tydligen för att du vill göra båda ledsna.
Precis.
Vilket är en superrimlig anledning. Ett alternativ hade ju varit att hålla käft också till båda, eftersom ingen vet ju om att du vet det här.
Nej, det här jag hade gått under det.
Visst?
Av att inte tala om sånt. Alltså man kan ju känna så här, ibland vet man saker som man vet att det här kommer komma fram ändå. Och jag kommer såra väldigt mycket. Och det här är kanske fakta jag egentligen inte borde sitta på. För det är inte min ensak. Då backar jag långsamt ur rummet. Och då kommer jag inte säga någonting. Då kommer jag låtsas som att jag inte vet för att skona. Men ibland vet man saker och vet att det här kommer aldrig nå den här personen såvida inte jag berättar det. Eller det kommer ta lång tid för det att nå den här personen. Och då, ja, det kanske kommer göra dig ledsen. Men här är det jag vet. Och jag är ledsen att jag är budbäraren. Men you should know.
Det stämmer totalt överens med hur jag tänker också. Okej, ska vi ta nästa?
Ja.
Nu ska vi in i IT-teknikens värld.
Okej.
Okay. Lite GDPR och grejer.
Oj.
Här. Mums. Okej, du är dataanalytiker på ett stort kasino.
Nej.
Här stöttar vi spelbolagen.
Mums.
Den här kvällen sitter du och jobbar över. Du ska färdigställa ett viktigt projekt. Men du saknar data. Mm. Datan har skickats till din kollega Gösta, som inte har kommit ihåg att skicka vidare det till dig. Men du har råkat se honom skriva in sitt lösenord på sin dator. Så du loggar in på hans dator. Där finns det ett öppet mejl som berättar att Gösta har bettat de senaste dagarna. Han har gamblat. Det får man inte göra som anställd på det här kasinot. Det kan bli intressekonflikt. Så du fattar ju någonstans att du borde rapportera det för att Gösta har brutit mot reglerna. Men då erkänner du också att du har
varit in och snickat.
Exakt. Och då tänker vi också att det här är ett spelbolag. De har grymma sekretessregler. Så att, du kan ju också varna Gösta och säga så här, du, sluta betta. Du får inte gambla medan du jobbar här. Och då erkänner du ju också för Gösta att du har loggat in på hans dator.
Ja.
Så vad gör du?
Ingenting.
Projektet blir inte färdigt.
Jaha, men jag är ju redan inne på datorn. Jag hade inget val att jag aldrig skulle loggat in på datorn, right?
Nej, det har du redan gjort.
Det har jag gjort, ja. Så jag är inne där, hämtar det jag behöver.
Och sen går du vidare med ditt liv.
Ja.
Det här är mycket mindre diskussion än vad jag hade förväntat mig. Men absolut, jag uppskattar att du har en tydlig självbild. Du vet för...
Men vänta. Men det här, nu måste jag ställa en fråga. Om jag då tar den här datan då från Gösta...
Mm.
Innebär det att Gösta kommer veta att, i och med att Gösta inte har skickat vidare till mig, kommer Gösta förstå att, vänta lite nu, hur fick du de här uppgifterna? För jag har ju glömt att skicka det till dig.
Det kommer han säkert kunna räkna ut.
Ja, men då är jag ju korkad som går in på hans data i första taget.
Ja, men du tänkte väl inte så långt?
Nej, men då hade jag nog gjort så här. Jag hade gått in på hans data, tagit uppgifterna, bara, oj, han gamblar. Ja, hans problem. Gått satt mig vid min egen dator, matat in det här, skickat ett mejl till Gösta och bara, hej du, jag skulle behöva de här uppgifterna så att jag kan slutföra det här projektet. Skickat in, liksom bara så här, färdigt, stämpla, post, iväg. Och sen då, när han då skickar mig dem, då är det bara, åh, tack så himla mycket, nu kommer det här bli lite försenat, men ja, typ ljugit om att...
Och det är så snyggt.
Och men då är det redan inne, så att jag klarar mig ur skiten, Gösta klarar sig ur skiten, han behöver aldrig veta att jag var inne på hans dator.
Nej, men det är helt fantastiskt.
Vet du vad? Det är jag som är ormen.
Det är du som är...
Det är inte Osta. Gösta. Vad händer? Det är inte Gösta som är ormen. Sa jag att Gösta var en orm? Vem sa jag var en orm när jag sa att Maraja var en liten orm?
Nej, sa du det?
Nej, en råtta tror jag sa. Det finns många djur.
De hemska allihopa. Fruktansvärt. Okej, men det där var väl ett rimligt alternativ. Jag menar, du löper ju fortfarande en risk att bli påkommen. Så de kan ju komma på, Gösta är ju inte där.
Nej.
Och i ett företag som har mycket IT-säkerhet så kan man ju se att någon har loggat in på Göstas dator efter arbetstid.
Aha.
Så att din plan är ju bra, men den är också så här, den är ju inte super fine om vi hade suttit på en jävla PC och det var 1995.
Det är sant.
Då hade ju ingen kunnat
spåra dig.
Men grejen
är, oavsett så hade ju, alltså jag har ju redan loggat in.
Ja.
Det är ju det. Det är bortom min makt i det här etiska dilemmat.
Ja.
Så även om jag säger till Gösta, du, jag loggade in på din dator och jag såg att du gör saker du inte får, då är jag en liten ond person och Gösta kommer hata mig. Och jag vill inte att Gösta ska hata mig. Jag vill bara att Gösta ska tycka om mig så att Gösta kan fortsätta skicka sina personuppgifter. Är det inte sina personuppgifter, men andras personuppgifter. Är det personuppgifter vi snackar om eller är det bara allmänna datauppgifter?
Oh my god, you go, Nigeria brev.
Gösta, skicka ditt personnummer till mig.
Oh my god. Okej, okej. Vi går raskt vidare. Jag tycker det är för kul. Okej. Här kommer då din tredje och sista situation att svara på.
Ja.
Här är du av någon outgrundlig anledning på en guidad tur i en grotta. Och av någon anledning så är en gravid kvinna som leder den här turen också. Genom grottan. Hon är högravid i underjordens värld. Hon tar hand om er som den moderjord hon är.
Gå hem och föd, kvinna. Har jag sagt.
Din plats är i hemmet. Vad gör du här? Hade Klara sagt.
Pekat med hela handen.
Det hade du gjort. Okej, det här blir så mycket roligare än det egentligen. Alltså så här, för det här är en ganska hemsk situation. Men okej, för när ni kommer till utgången så fastnar den gravida kvinnan i öppningen.
Varför är hon guide? Och jag menar en magevecka.
Det är så hemskt.
Hon kom in men inte ut.
Ja, nej men gud, hon har väl blivit ännu mer gravid.
Det, det brukar funka som en hål, va?
Man hade de här linjalerna med liksom ringar så man skulle kunna göra perfekta cirklar. Det var alltid någon jävel som stoppade in fingrarna i de här ringarna och sen kom de inte ut.
Jag gråter. Okej.
Okay. Ja, hon fastnar i hål.
Hon fastnar i öppningen. Jesus Kristus, rädda oss från denna. Okej. Och snart kommer tidvattnet.
Nej men skoja, du, vad är det för jävla grotta?
Och om ni inte får loss kvinnan,
ja,
då kommer ni alla drunkna. Nu blev det allvarligt helt plötsligt.
Ska jag mörda henne?
Alltså, som tur är har någon med sig
en kniv.
Nej, dynamit. Och det enda sättet att lösgöra kvinnan är att använda dynamiten. Och då dör hon ju.
Och barnet.
Ja.
Oops, det är ju två personer som dör här.
Precis, för att hon har ju passerat den veckan, så nu är det faktiskt ett barn där i magen. Men om du inte får loss henne, då kommer ni alla dö. Vad gör du?
Jag spränger henne, såklart.
Alltså, gud!
Jag vill överleva.
Jaha,
och hon sitter fast. Vad
det är inte
hon
ens, det är inte ens för att det är liksom en hel grupp. Alltså, för att jag vill överleva.
Men alltså, grejen är, om vi inte spränger henne, då kommer ingen av oss överleva.
Det är inte så att ni ska inte spränga henne. Alltså, det är mer att ni ska spränga så att det blir en större öppning och då kommer hon dö. Inte att ni ska spränga bara om vi bara får bort
henne. Men hon kommer dö oavsett. Grejen är så här, kommer tidvattnet. Om tidvattnet kommer, då kommer ingen av oss överleva. Det här är liksom inte frågan om ska kvinnan och barnet överleva. Kommer barnet i magen överleva? Nej, det kommer inte. Grejen är så här, inte ens om hon hade hon kunnat hålla andan i 4 timmar och hon hade varit den enda som hade överlevt medan vi andra där inne hade dött. Även då hade jag sprängt. Jag vill ut.
Gud.
Jag vill inte dö. Vad hade du gjort?
Ja, naturligtvis då så råkade jag missa en viktig detalj.
Okay.
Men kvinnan, som jag också är så orimlig, men kvinnan kommer överleva. Om, för att hon har huvudet utanför öppningen. Så hon kommer att överleva.
Okay, ja,
men då
det,
tänker
det
jag, men jag vem ska hitta det. Henne?
Ja, hur kommer hon då? Hon kommer svälta.
Ja, hon sitter ju fast. Men om hon föder barnet, om det är så nära, då kommer väl magen försvinna.
Det är sant. Hur sätter man igång en förlossning? Jag hade ropat, har vi en läkare?
Ja, precis.
Och det finns ju alltid.
Ja, precis. Då kommer de resa sig ur flygplansätet och springa fram till dig.
Göra Heimlich på kvinnan.
Så att hon barnet.
Får upp barnet. Nej, alltså jag hade sprängt henne oavsett. Jag hade tagit dynamiten. Jag hade sagt, vem var det som kom på dynamiten?
Var det inte Nobel?
Var inte det penicillinet?
Nobel.
Han kom på. Nej, det var ju dynamiten.
Ja.
Vem kom på penicillinet?
Det var någon annan. För att det var i... Det var, de råkade ju det.
Ja, visst. Nu måste vi kolla vad han heter.
Han uppfann väl inte dynamiten, han uppfann väl...
Fleming, jag visste att det var någonting på F. Hörde du hur jag sa Frodel?
Sa du det?
Ja, jag visste att det var någonting på F.
Killgissningens ansikte utåt.
Oj, är du eller?
Oh girl.
Alexander Fleming, just det.
Okej, men du spränger kvinnan
ja.
Och är stolt över den svenska uppfinningen.
Dynamiten. Självklart. Ja, det här var ju ganska hardcore. I alla fall det sista dilemmat.
Mm. Ja, men jag tänkte att det var lite, märkte att det var lite stegvis.
Det var verkligen, det var en stegring.
Mm.
Värmde upp min moraliska kompass.
That escalated quickly.
Den här klassiska då, så här, om du skulle hitta en plånbok. Mm. I finns liksom lägg. Det finns diverse kreditkort. Det finns... ja, det kanske inte finns i gemene mans plånbok, men i den här plånboken finns det 5000 kronor i cash.
Mm. Om jag skulle behålla dem eller gå till polisen?
Ja, eller vad, du hittar plånboken. Vad gör du?
Går till polisen.
Direkt? Ja. Du snickar inte åt dig en liten tusenlapp?
Nej, det gör jag inte. Jag går till polisen och direkt är att ta i, för att vi vet alla att den här plånboken kommer ligga hemma hos mig i flera dagar och jag kommer skriva upp det på min att göra-lista. Ja. Sen kommer jag gå till polisen och då kommer de fråga: varför har du väntat så länge? Men då kanske jag ljuger och säger jag hittar den idag.
På vägen hit hittar jag.
Precis, jag var på väg hit.
Jag hade ändå ett ärende här hos polisen.
Ja. Nej, men vadå? Skulle du ta?
Alltså, jag har tänkt på det här, för att det här känns som ett etiskt dilemma som man ändå ställs inför. Mm. En gång hittade jag ett busskort som bara låg på marken och jag bara, men det här har ju någon tappat. Jag skulle också precis gå och tanka på mitt. Mm. Så jag var bara, men det här kanske funkar. Mm. För jag tänkte att så här, finns det pengar på, då är det ju tråkigt om jag använder det. Men jag testar. Men då var det så här, en full 3 månaders laddning.
Oj.
Med start typ samma dag eller dagen innan jag hittade det. Och då kände jag, nej, fy fan. Mm. Och då kan man ju kolla upp, och man kan ju registrera sådana
kort.
Så då kollade jag ju upp om någon hade registrerat det här kortet, men de hade inte det.
Nej, stackaren.
Så att då kände jag, för då tog jag det. Jag bara, tack så mycket, 3 månader till mig. Men jag kände också bara, fan, stackars människa. Mm. Och att jag var också så här, jag stod kvar lite och bara tittade så här, är det någon som typ ser ut att leta efter ett kort? Mm. Typ, det är någon som har tappat det och gått vidare.
Mm. Ja.
Men då tog jag det. Men, och det kanske jag inte skulle gjort. Men vad skulle jag, alltså jag menar, då hade någon annan tagit det.
Ja, i och för sig, sant.
Var ska jag lämna in det liksom? Pressbyrån? Jag vet inte.
Nej,
det kanske borde gjort.
Oh, men vet du, jag lärde mig faktiskt förra veckan att det man gör är att stoppa det i brevlådan, så skickas det till polisen.
Men alltså, så här, kommer någon då bara så här, hej, jag har tappat ett kort
med
3 månaders laddning.
Jag förstår inte hur det funkar. Vadå, har brevbäraren någon slags moralisk plikt, ja,
exakt,
att göra det?
Jag tänker också det.
Nej, men det kan inte vara så.
Men jag tänker också det här med plånboken. Jag vill ju säga att så här, självklart hade jag tagit pengarna. Och sen hade jag gått till polisen med så här, ja, lämnat. Nej, vet du vad, alltså så här, först hade jag kollat upp personen på Facebook. Om det finns ett lägg i, hade jag ju hittat personen på Facebook, för den lär ha Facebook.
Mm.
Sen hade jag så här, jag vill säga, det är konstigt att jag vill säga att jag skulle ta pengarna. För det känns som att det är det som att jag skulle vilja göra, men jag tror också att i stunden hade jag fått för dåligt samvete.
Mm.
I stunden hade jag bara, nej, jag kan inte ta det här. Och så hade jag istället, jag hade aldrig gått till polisen. Jag hade hittat personen själv och bara, hej, jag har din plånbok typ. Var bor du? Kan jag posta den till dig?
Ja. Okej, okay. Jag måste revidera det jag sa. Det är tydligen inte vad som helst som man kan stoppa i brevlådan. Vilket jag också tyckte var
om du lägger lite bajs i brevlådan, då skickas det till polisen.
Inte det hot mot tjänstemannen? Jag tror det är ett brott.
Hot mot postman, om inte annat.
Hot mot Postnord. Det är en egen lag. Så får man inte göra. Nej, okej. Okay. Men upphittade föremål. Polisen måste ta emot det. Du måste anmäla det till polisen inom 14 dagar. Du är inte skyldig att ta hand om hittegods. Och polisen kan omhänderta hittegodset mot upphittarens vilja. Vadå, så att du går till polisen och så säger de, ge hit det, och du bara, nej, nu vill jag behålla det.
Men är det om du kommer med en plånbok med 5000 i cash, och du bara säger, ni kan få plånboken men jag tar pengarna. Då kan de bara, no bitch.
Fast gör man det framför polisen, undrar, då förtjänar man inte de pengarna.
Nej, det fanns
inte. Då är man dum. Men nycklar kan man alltså dumpa i, och då skickas de till, okay, till polisen.
Jaha, jag tappade ju min nyckel för några veckor sedan.
Wow.
Jag har inte kollat med polisen.
Nej.
Vad ska jag säga? Ja, det är en silvrig nyckel.
Ja.
Verkligen, vad ska jag säga? Ja, den är ljus i färgen. Och den går till min hemdörr. Alltså, vad ska jag säga?
Nej, det går ju faktiskt inte.
Nej, det går ju faktiskt inte. Det är ju jävla sånt. Sen undrar jag, jag tänkte säga jag skulle googla fram ett så här moraliskt test.
Ja.
Har du hittat på dina, eller har du googlat fram dem?
Nej, jag har googlat fram dem här.
Du gjorde det? Jag hade så svårt, jag tänkte ge dig några, men jag kunde ju fan inte hitta.
Nej, men vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag sökte på English, och så översatte jag dem, och tror eller ej, hittade på egna namn.
Oh my god, jag förstår. Okej, okay. Jag hittade ju på någon så här, jag vet inte vad det var för sida, någon jävla plojsida. Och det här då, nu, håll i dig. Gustav Hjärnan Järnberg. Om du tänker dig en kvinna, nu citerar jag rakt av.
Mm.
Om du tänker dig en kvinna som är gravid.
Nej, men det var jävla många gravida.
Ja, jag vet. Det är alltid det här, bara abort, ja eller nej. Man bara, ja. Så jag är inte, ja, skitsamma. om du tänker dig en kvinna som är gravid och redan tidigare har 8 ungar, varav 3 döva, 2 blinda och 1 mentalt efterbliven. Det där är kanske ord som man
oj,
inte hade använt. Men det är så det står okay. på den här sidan. Mm. Och jag har en poäng med det här. Mm. Du kommer förstå vilken. Ja. Kvinnan har även syfilis. Skulle du rekommendera henne att göra en abort, ja eller nej?
Alltså, nej, jag skulle inte rekommendera henne att göra det. Alltså, det tänker jag är väldigt mycket upp till henne. Mm. Så jag skulle inte tränga mig på och bara, ursäkta, en rekommendation! Mm. Alla dina misslyckade barn! Alltså, det kan man ju inte göra, det är ju jättehemskt. Mm. Men sen, alltså så här, hon kanske, för syfilis går vidare.
Till, ingen aning, säkert.
Till barnet kanske. Mm. Men samtidigt, nej, för vet du, jag tycker inte att man ska rekommendera någon att göra en abort om inte den personen frågar, eller om man är läkare och personen är där. Jag vet inte, så får man rekommendera en abort?
Nej, det får de nej. Inte. Då får inte läggas
då förstår förut. Inte jag varför jag som privatperson bara, men jag däremot kan göra det. Nej, det går inte. Absolut inte.
Okej, jag håller helt med. Men för historiens poäng, då ändrar jag mig och säger det här var alltså ett rakt citat. Jag går ifrån citatet och säger, hade du personligen tänkt eller tyckt att så här, en abort vore på sin plats? Mm-hmm. Det, hade, det tycker jag. Oh. Jag bara så här, åh gud, stackars kvinna, ta hand om dina 8 barn.
Ja.
Jag hade ju aldrig sagt, bara du.
Inte dags så.
Här har vi moralpolisen. Nej, men jag kanske hade tänkt att så här, ska du verkligen ha fler barn? Mm. Kanske jag hade tänkt.
Ja. Ja.
För mig själv, i tysthet.
Det hade jag också gjort, ja. i tysthet.
Boom! Då säger den här plojsidan att så här, om du tycker att kvinnan ska göra en abort, då skulle du ha dödat den store kompositören Beethoven. Och det här är alltså en sida som marknadsför det här som ett moral, så här, testa din moraliska kompass. För vi vet ju alla att alla kvinnor som har syfilis och 8 barn sen tidigare, varav 3 är döva, 2 är blinda och 1 har någon form av mental funktionsvariation, alla de får ju musikaliska genier som sitt 9:e barn. Och vi vet ju också då att då har man dödat Beethoven. Ja, jag hade ingen riktig mer poäng än att det här var det absolut sämsta jag någonsin hittat på internet, tror jag.
Alltså det är så fruktansvärt dåligt.
Ja.
Alltså nu när vi närmar oss slutet, mm-hmm. då inser jag att jag drog inte anledning till att jag ville prata om ämnet.
Nej,
vilket
det.
Ändå är ett intressant moraliskt dilemma, etiskt Aha. dilemma.
Okay.
Du tror ju ganska hårt på en positiv version av cancel culture. Någon gör något dåligt, man slutar lyssna på musiken, man slutar titta på filmerna, man som konsument så tar man avstånd liksom.
Mm.
Och när jag idén fick jag för att jag upptäckte en låt. Jag bara, den här är så jävla bra. Gud, fan vad fet den är. Alltså jag älskar den så mycket. Jag tycker den är så bra. Så jag skickade den till min kompis som också är popnörd. Han bara, ja, jag älskar den verkligen också, förutom att det är Dr. Luke som har skrivit den. Dr. Luke är alltså musikproducenten som blev stämd av Kesha, artisten.
Jävla rövhålet.
Nu ramlar poletten ner, exakt.
Han som liksom typ förgrep sig på henne och misshandlade henne mentalt.
Emotionellt, mentalt, psykiskt, fysiskt, sexuellt.
Som hennes manager.
Exakt, precis.
Fan, vilket jävla röv.
Det är alltså, han har haft fingret med i spelet i att skapa den här låten. Mm. Men lägg till då att den här artisten är en väldigt ung transtjej.
Gud. Här har vi etiska dilemman som jag inte blir så svart eller vit på.
Visst.
Ja.
För att det här är också lite mer i nutid och faktiskt någonting som man måste ta ställning.
Exakt. Jag kommer aldrig behöva ta ställning till om jag ska spränga en gravid kvinna eller inte.
Därför
blir jag bara, gud, fram med dynamiten.
Tryck på knappen.
Också så här, han har med sig dynamit. Varför utgår från att det är en han? Hon har med sig dynamit.
Vi vet alla att det var han.
Build that bomb. Hinner man göra det innan tiden?
Vi hatar män.
Ja. Nej, men det är fan sant. Alltså, där tänker jag omedelbart, har han förgripit sig på denna stackars transtjej också?
Det är ingenting som har figurerat i medierna.
Nej.
Jag tänker ju allt som han har med att göra, där blir jag bara så här: okej, du har fuckat upp i livet, då hatar jag dig. Och det har jag full rätt att göra, för att du känner inte mig, jag känner inte dig.
Gud, det var konstigt. Har jag rätt att hata honom då? Nej, det har jag ju inte. Det är tvärtom. Nåväl, det här är alltså min hjärna som rullar i realtid.
Ja, precis. När det inte är lika svart eller vitt, då blir det, det snårigt.
Jag tänker väl snarare att jag känner att jag har rätt att ta beslutet. Det hade varit snårigare om jag hade känt honom. Mm-hmm. Hade det varit du som att visa sig att du har förgripit dig på folk, men du är ändå nära vän till mig, då är det så här, ja, jag kan verkligen fördöma det du har gjort. Men vi kan väl prata om det här? För att jag vill förstå dig i egenskap av din vän. Ditt jävla rövhål, typ. Men i och med att det är någon jag inte känner, det är någon som aldrig kommer påverkas av att jag inte lyssnar på hans musik. Då känner jag att då är jag berättigad att bara, nej, då bojkottar jag dig ur resten av mitt liv.
Yes.
Typ så.
Men då...
Och då bojkottar jag också transkriven.
Exakt. Som är också alltså väldigt framgångsrik.
Ja, men om hon är alltså, väldigt framgångsrik, okay, vänta. Jag bara, men sluta jobba med rövhåll då.
Jag omformulerar mig. Hon är inte väldigt framgångsrik, men hon är en sån bubblare. Just. Hon är på G och bli. Så om du stödjer henne så kommer det troligtvis gå bra för henne resten av livet.
Men då tänker jag, då kan man lyssna på hennes andra låtar som inte är producerade av...
Väldigt många är producerade av den.
Nej, men vet du, då hade jag inte lyssnat på henne.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Det är viktigare att ta avstånd från en förövare. Jag lägger till också, han är inte dömd för det här. Det här är en anklagelse.
Mm. Ja. Mm-mm. Still though, we stand by Kesha.
Mm-hmm.
Nej, men jag tror, då, jag menar, hon har alla möjligheter att jobba med vettiga människor. Och jag förstår att det inte är så lätt. Liksom, jag förstår att så här, i den branschen så tvingas man nog in i sammanhang för att det är inte du själv som har all makt, utan folk kommer bestämma saker åt dig. Men ja, då tänker jag, då får man stå sitt kast.
Apropå det är faktiskt ganska roligt. Kelly Clarkson slänger ju gärna in shade mot honom för att hon har gjort en låt tillsammans med honom. Jag tror det är My Life Would Suck Without You.
Jag ska aldrig lyssna på den.
Nej, hon bara, jag vill inte sjunga den. Jag hatar den låten. Så hon slänger in det i intervjuer. Och hon säger, på grund av en viss person. Så passivt aggressiv, vilket är skitnice. Men absolut. Alltså jag menar, för mig blev det så... Eftersom jag också verkligen älskar låten, så kunde jag helt plötsligt säga, men gud, är det så här folk känner? För jag älskar till exempel inte Michael Jackson. Jag älskar en låt som R. Kelly har skrivit. Men det är så här... Men det här är en låt som jag bara, den här är, jag tycker den är så bra. Alltså jag kommer stå för typ många lyssningar om jag tillåter mig att lyssna på den.
Ja, men då tänker jag, lyssna då. Alltså,
jaha.
Och sen säger du till alla andra att du inte lyssnar på den.
Mm.
Du fejkar en moral.
Okej.
För att det är bättre att ha dålig moral än ingen moral alls.
Ja, det är ju en fantastisk sammanfattning och slutkläm på det.
Spräng kvinnan! Nej, men ärligt talat, jag tänker så här, om du lyssnar på den låten, jag menar, så många lyssningar kan inte du generera.
Are you sure? Du vet inte hur mycket jag älskar
den
här låten.
Det fanns sant. Nej, men lyssna på den då. Men rekommendera den inte till folk. Lägg inte ut på Instagram hur mycket du älskar den. Nej. Alltså, ta ditt ansvar. Lyssna på den, men gör det tyst och skäms lite efteråt.
Ja, men det är bra. För det tänkte jag också på med etik, auktoriteter eller vad man ska säga. Och att influencers, nu säger jag inte att jag är en influencer, men folk som har en större plattform.
You're getting there.
I'm getting there. Ja, eller nej, men nej, jag säger nej till allt. Jag bara nej, tack, svara nej på alla mejl. Jag bara nej, jag vill inte lämna mig fred. Nej, men att det har blivit som en ny slags det är en ny slags etik där. Ska du visa att du reser mycket till exempel, eller är det opassande för att det inspirerar andra till att göra dåliga beslut? Det är ett liksom nytt grå område som vi är i.
Ja.
Men ja, det var i alla fall det som ledde in mig på det här ämnet.
Kul! Bra ämne!
Fan vad härligt!
Vi kanske ska fortsätta prata om det här. Ja! Vad ska vi prata om?
Jag kände att det var ju nu vi kom igång. Ja, eller vi var igång från första jävla sekund. Men jag hade flera saker som jag hade tänkt prata om. Så vi kan ju plocka upp det här sen.
Kul! Och
har folk egna dilemman, så kan man ju höra av sig
fan,
till oss.
Ja, ge oss lite etiska dilemman.
Ja, och gärna,
det är roligt.
Gärna realistiska. Det kanske inte behöver sluta med att en gravid kvinna sprängs. För att det vet vi alla att det inte är så jävla kul. Men hör av er till oss på hej@konstenattvara.se.
Har du något moment of the week, Gustav?
Ja, det har jag. Det har jag verkligen. Och jag skulle ju kunna välja världens värsta morgon. Som där jag försov mig till jobbet. Jag gick iväg till jobbet, kommer på en ganska... jag ska promenera till jobbet, kommer på en bit på vägen att helvete, jag glömt min antidepp, får vända tillbaka. Får gå tillbaka igen. Och så här, jag är så stressad. Jag har verkligen jättemycket att göra på jobbet den dagen. Det tar lite tid för mig att ta mig till jobbet. Så jag bara, så då får jag trava iväg till liksom tunnelbanan. Och jag har inget SL-kort, så att det måste jag fylla på. Så det gör jag. Och sen så tänker jag att jävla rövmorgon, jag behöver någonting på Pressbyrån, så jag går in och köper mig en japp, och jag längtar tills jag ska äta denna japp. Kommer ut från Pressbyrån, går till spärrarna, försöker scanna mitt kort, men det säger ju nej för att det är för lågt saldo. Jag bara, absolut inte, jag har ju ett helt färskt månadskort på det här. Nej. Då har inte jag blippat kort,
som man måste göra
efter jag har betalat.
Hur dumt är det, ärligt talat? Du lägger ditt kort emot för att kolla liksom, alltså, så här, det är det första du måste göra. Vad är det du vill göra? Här är mitt kort. Och sen bara, jag väljer en månad, jag betalar, och sen måste du blippa det för att bekräfta. De måste, alltså SL heter de så? Ja, måste tjäna så mycket pengar på det här. Jag blandar ihop SL och SJ.
Ja. SJ måste tjäna så mycket pengar på det här. Vad gör vi i samhället för att stoppa dem? Jag tror säkert att det finns något säkerhetstänk bakom det där. Men det här är inte det som är mitt moment of the week.
Nej, det är inte det.
Nej, den här rövmorgonen. Nej, mitt moment of the week är en sån här härlig blandning av gott och ont. Då jag var ute på landet och jag skulle hem till min syster, som också bor då i den här hagen bredvid mitt barndomshem. Det var en hage när jag var liten, nu är det hennes tomt. Och för att ta sig dit så måste man få skjuts, eller så kan man ta en av de två bussarna som går varje dag. Bussen går inte på sommaren, så att jag hade valet, ska jag ringa syrran? Eller ska jag kanske promenera?
Hur långt är det?
Det är 5 kilometer.
Okej, okay, det är en fullt rimlig promenad.
Fullt rimlig promenad. Det här är också min favoritpromenad. Alltså jag minns, det här är mina bästa stunder som barn. Att jag gick den här vägen, alltså både till och från då det här lilla samhället, säger jag, med kaninfötter i luften. Nej, kaninfötter i luften. Så jag bara, jag ska gå. Inte nog med att jag ska gå. Jag ska gå barfota.
Nej, Gustav, nej. Det är en jättedum idé.
Så jag tar av mig mina Birkenstocks.
Aj!
Och går hem på brinnande het asfalt. Och någonstans halvvägs märker jag, aj, vad ont det gör under fötterna. Vågar inte riktigt titta. Men jag vet att nu händer någonting där under. Nu har någonting hänt liksom. Tar jag på mig skorna?
Nej.
Absolut inte. Oh. Nej, för att då går jag och tänker så här, det här kunde jag göra när jag var liten. Och var jag fått den idén ifrån, det har jag ingen aning om. För jag har väl för fan aldrig gått barfota 5 kilometer på glödande het asfalt.
Tänkte du, nu ska jag få sommarfötter. Exakt. Och det kommer göra lite ont.
Det var precis så jag tänkte. Ja. Jag bara,
varför tänker man så?
Nej, jag vet inte.
Dumhuvud.
Jag bara, det här fixar jag när jag var barn.
Jag vill ju också ha babyfötter när jag är 50. Jag vill ju inte ha hårda jävla skorpfötter. Nej. Man ska då tvinga mig att få sommarfötter varje sommar.
Det är bullshit.
Jag kommer ha skorpfötter när jag är 30 om jag fortsätter så här.
Far åt helvete. Nej, så att jag fortsätter alltså gå, och sista kilometern så kan jag knappt gå. Alltså då gör det så ont så att då börjar jag liksom gå lite grann på tå. För att då är hälarna borta. Så då går jag på tå resten av vägen hem. Och då kommer jag då fram till den här lilla grusvägen som leder fram ända fram till huset. Tar jag på mig skorna då? Nej, det gör jag inte, för att det här klarade jag av för 20 år sedan. Så jag går alltså hela vägen, och också på det här grova gruset. Och då kan man tro, är det här mitt moment of the week? Nej, det är inte. För att det är de följande dagarna när jag är tillbaka i Stockholm, och veckan som har gått sedan det här.
Jag var tvungen att kolla om det ifall distar. Det distar, för att Gustav skriker.
Jag skriker, men jag rullar också långsamt bakåt från mikrofonen.
Du tar spjärn mot bordet.
Alltså den här veckan har varit det sjukaste någonsin. Jag har gått på toa. Jag fick ställa in, alltså jag och Sofie skulle ta en promenad många dagar efter det här. Jag kunde inte gå, så jag bara, Sofie, ja, nej, jag kan inte göra det här ikväll. Men då ska jag bege mig ut på en springtur ändå. För jag bara, nej, jag vägrar. Jag vägrar gå med på att mina fötter gör så här ont. Jag kunde ju springa för en vecka sedan. Så att min hjärna har gjort någon slags... Alltså det är det sjukaste jag varit med om. Sen efter den löpturen så blev fötterna faktiskt ganska okej, så jag vet inte om jag spräckte någonting. Jag har fortfarande inte vågat kolla, men nu gör det inte ont längre. Men det här var en sån sjuk smärta, och att, alltså jag har sån ny tacksamhet mot mina fötter. Det gjorde så fruktansvärt ont. Varsågod, nu är det din tur.
Ja, gud, vad ska jag ta för någonting? Jag har liksom inte... Alltså, ett moment skulle kunna vara när vi spelade in den här skräckfilmen och jag springer omkring med en sylvass, skitdyr kökskniv i det här ödehuset som vi filmar i. Och typ hugger mig själv lite på låret för att jag råkar vara lite oförsiktig. Jag har också fått, jag vet inte hur många blåmärken. Här har jag ett blåmärke när jag skulle springa ner för en trappa och typ hade en mobil i ena handen, sylvass kökskniv i andra handen, kunde liksom inte riktigt hålla i någonting samtidigt som jag skulle rusa ner för den här trappan, så jag var tvungen att så trycka mot väggen och mot räcket, och det tror jag gav mig ett jättestort blåmärke här. Jag har även ett blåmärke på mitt bröst.
Oj.
Och då tänker ni så här, aha, på liksom sidan. Nej, det smälter in i min bröstvårta. Jag vet inte var det här blåmärket kommer ifrån. Alltså det är också från den här inspelningen. Jag vet inte hur.
Det känns ju fysiskt omöjligt.
Ja, det skulle man kunna tro. Jag har ju också fått ett blåmärke, inte just nu, men i livet. Ett runt blåmärke rakt på min tumme.
Nej, det går inte.
Jo, det går, för det har jag fått.
Det är orimligt.
Jag har blåmärken över hela mina ben. Alltså, jag har blåmärken överallt. Och jag tror att så här, det här skulle kunna vara mitt moment of the week. Att så här, jag har skadat mig. Men det är inte riktigt hållbart. Jag kommer dra till med att jag har upptäckt Britney Spears Instagram.
Ja.
Och att det har varit helt underbart.
Mm.
Följer du henne på Instagram?
Jag tror det, men jag tror att jag har dolt henne. Jag följer henne ibland. I perioder följer jag henne. Vad kul att du har upptäckt henne. Med hennes catwalk-videos där hon visar upp klänningar som ser ut som så här studentklänningar 2009 som man hade en liten fodralväska till.
Och så att hon dansar väldigt mycket. Hon la upp något klipp där hon ligger på en strand och bara åmar sig. Ett annat klipp där hon står i sin garderob. Hon är väldigt så här... sen väldigt pimpinett.
Ja.
Att hon, så här, hon säger någonting samtidigt som hon sträcker på sig och typ handflatorna är liksom som du är lite vad heter sån meme-artist. Så. Att handflatorna är rakt fram
som visar att här är väggen.
Precis.
Ja.
Armbågarna är böjda, handflatorna är rakt fram, men på ett väldigt inte på ett meme-artist sätt utan på ett väldigt pimpinett sätt. Samtidigt som hon så här, rycker till lite på huvudet och putar lite med läpparna och svankar lite. Och står liksom lite på tå så att man ser hennes former och vader. Och så ska hon visa någonting i sin garderob. Och att så här, oh my god! Och att hon la slingor, hon hade så här klipsig och slingat sitt hår. Och hon bara, vänta, vi måste lyssna på den. Vad är det hon säger? Någonting om att hon har slingor och färg i sitt hår. Och typ, what do I do now? Eller något sånt. Britney Spears.
I just got my hair cut and new highlights. A girl with new hair. What am I gonna do?
Nej, men det är liksom ingen content. Det är bara, hon vill liksom bara meddela att hon har klippt sig och lagt slingor i sitt hår. What am I gonna do? Like, så här, vad... Gud vad amerikansk svenska blev. Like så här. Gud.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska säga med det här. Det här förgyller mitt flöde.
Ja, det gör det.
Ja, det gör faktiskt det.
Men är det inte ett litet etiskt dilemma att det samtidigt ryktas att hon är riktigt mentalt instabil? Är det okej att se det som underhållning då? Eller ska man ta avstånd?
Ja, alltså man ska inte skratta åt henne.
Ja, eller typ så här följa, uppmuntra, I don't know.
Ja, jag vill jättegärna uppmuntra det. Ja. Fortsätt, Brittan.
Nej, men hon är...
Hon har redan rakat sitt huvud en gång.
Det är sant.
Jag tror att hennes värsta psykbryt har redan varit.
Let's hope so.
Hennes, vad kallar vi det en gång? Magnus Opum. Det har redan skett.
Det är inte sant. Men det här är alltså ditt moment.
Jag tror det. Det är
helt fantastiskt.
Jag tror jag scrollade tillbaka ett år i hennes flöde. Och då ska vi komma ihåg, hon lägger upp mycket varje dag.
Ja, då. Och när hon förklarar att det är faktiskt jag som lägger upp de här sakerna, man bara, jag vet inte om jag mår bättre av det. Eller om det allt blir mycket värre.
Men hon har ju någon som filmar henne. Det måste ju vara hennes kille, va?
Hennes kille, som är jävligt snygg.
Är det?
Men lite så Paradise Hotel snyggig.
Hon är ju en mamma på Instagram.
Ja.
Som har hysteriskt mycket följare och är världskänd. Men hon är ju väldigt, hon är ju typ som min mamma hade varit om min mamma hade använt Instagram till att göra content.
Ja, men lite så. Mm. Vilket är, det är jätteroligt. Men jag undrar om hon förstår att folk följer henne för att det är pinsamt.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Tack för den här veckan, Gustav.
Tack för den här veckan, Klara.
Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi.
Okej, hej då. Mm.
Puss.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.